har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, idag kom beskedet att Ryssland utvisar 5 svenska diplomater ur landet.
Armén ställer in repövningar för 1400 personer i höst på grund av brist på materiel som kängor och regnställ.
2 bröder har gripits i Tyskland misstänkta för att ha planerat ett terrorattentat mot en kyrka i Sverige.
Om man menar hunger så ska man mena hunger. Om säger man hunger så ska man mena hunger.
Nej, men barn går hungriga i Sverige.
Och att inte ha råd med att köpa färdigmat är inte hunger.
Floridas guvernör Ron DeSantis har nu officiellt gett sig in i kampen om att bli republikanernas presidentkandidat.
Moderaterna har bjudit klart fler väljare till SD än vad Socialdemokraterna har gjort över tid.
Ryssland sätter hårdare mot hårt och kickar ut 5 svenska diplomater och stänger igen Sveriges generalkonsulat i Sankt Petersburg. Den svenska armén inställer repövningar, bland annat för att kängorna inte räcker till. En svensk kyrka, oklart vilken, ska ha varit tänkt mål för ett terrorattentat. Författaren Lena Andersson tycker att ordet hunger ska reserveras för situationer när man inte kan bli mätt. Och republikanen Ron DeSantis fick en svajig start på sin presidentkandidatlansering. Och valforskarna i Göteborg undrar varför journalisterna inte frågar Moderaterna om deras väljartapp till SD. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen den sista vårmånaden i maj med det här gänget. Vesna Prekopic, hej.
Hej.
Frilansjournalist som bland annat publicerar sig i DN Kultur. Thomas Mattsson, hej på dig.
Hej.
Senior rådgivare på Bonnier News och ordförande i Utgivarna. Och Hanif Bali, egenföretagare, debattör och före detta moderat politiker. Välkommen.
Tack så mycket.
Är ni laddade?
Absolut.
Mycket.
Har ni fått i er näringsriktig mat under veckan?
Nej, jag har råd att inte göra det.
Vi börjar med några korta händelser och skeenden innan vi vågar oss på det som har med mat och mättnad att göra.
Det är ju en hämndaktion från rysk sida mot personer som inte har brutit mot Wienkonventionen utan har gjort det man ska göra som diplomat.
Ja, idag kom beskedet att Ryssland utvisar 5 svenska diplomater ur landet och stänger både det svenska konsulatet i Sankt Petersburg och den ryska motsvarigheten i Göteborg.
Ekot rapporterade om utvisningarna och konsulatnedstängningarna och utrikesminister Tobias Billström beskrev det som en hämndaktion. Samtidigt kommer rapporter från kriget i Ukraina om ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev och om strider på rysk sida av gränsen där exilryssar ställer upp på ukrainsk sida. Vad är era kommentarer till allt det här, Thomas Mattsson?
Jag föreställer mig att det är sämre för Ryssland än det för Sverige om vi skulle ha mindre diplomatiska representationer i respektive land. Sverige med sitt samarbete inom EU, kanske förhoppningsvis NATO snart, borde ha tillgång till mer information och kontaktnät i Ryssland än omvänt. Och jag inbillar mig, tror, gissar att det är en större andel av de ryska diplomaterna, så kallade diplomaterna, som ägnar sig åt olovlig underrättelseverksamhet i Sverige än omvänt.
Vesna, vad säger du?
Det är klart att det här med att hämnas, hålla på med hämndaktioner, det kommer vi få se mer av. Och jag tror att att Tobias Billström också gick ut ganska hårt och pratade om det här på det här sättet, det är väl jättebra. Och att inte på något sätt visa att man är rädd eller att det är något som är fruktansvärt som har hänt, utan det är väl helt väntat.
Jag tycker det är tråkigt att det inte är vi som sköt första skottet. Vad fan har vi deras ambassad öppen här för? Vad är anledningen till varför vi har vår största fiendes ambassad i landet?
Är det ditt förslag alltså?
Stäng ner den där jävla spioncentralen.
Jag förstår. Vi tog nog första skottet för ett tag sedan i samband med att SVT publicerade sin granskning av underrättelseverksamhet. Men jag håller med Hanif där. Vi är ju inte i krig i en militär mening med Ryssland. Men den så att säga västerländska, demokratiska, liberala samhällsskicket är ju attackerat av Rysslands aggression på alla plan. Från energi till politik till påverkansoperationer till anfallsoperationer och krig i Ukraina. Så det är klart att de ryska intressena i Sverige är så att säga negativa för oss. Jag tror inte att de ryska diplomaterna ägnar sig åt särskilt mycket handel och kulturutbyte. Och vi vill ju inte heller att svenska företag ska verka i Ryssland. Vi vill inte ha svenska turister i Ryssland. Det är pinsamt att det finns svenska ishockeyspelare som tjänar 10 miljoner kronor på att spela i den ryska hockeyligan under pågående krig. Värdet av en stor diplomatisk representation tror jag liksom är sämre för oss än för Ryssland, även om vi ska upprätthålla våra förbindelser.
Okej, vi vet att den svenska försvarsmaktens olika sorters stöd materiellt och personellt till Ukraina har tärt på resurserna, det sa ÖB häromdagen, och nu i veckan kom det här beskedet.
Armén ställer in repövningar för 1400 personer i höst på grund av brist på materiel som kängor och regnställ. Enligt chefen för förbandsproduktion, överstelöjtnant Fredrik Månsson, berör beslutet personer som gjorde sin grundutbildning för 10 år sedan eller mer.
Ekot rapporterade, ja det är inte totalstopp för repetitionsövningarna i höst, men 1400 personer berörs. Väsna, vad säger, är det här uppseendeväckande?
Jag tycker att det är pinsamt. Är det inte genant? Vi har inte kängor och regnställ i försvaret. Jag tycker att det är pinsamt. Och sen så kan man ju undra hur mycket pengar som finns överhuvudtaget. Det är klart att vi har Ukraina-kriget, men Aurora 23, det finns massvis med saker så, som har krävt en massa pengar och som kommer fortsätta kräva pengar. Så att klart vi måste se till att grundmateriell finns.
Men det är ju inte, det här är ju en del av offentlig sektorns allmänna oförmåga att göra upphandlingar. Alltså det här är ju ett problem som funnits sedan 2015, nämligen att försvarsmakten har varit fast i någon kängupphandling sedan dess och inte lyckats lösa situationen. Men nu lovar de att det ska vara löst. Problemet är också att kängorna håller ju inte hur länge som helst. Du kan ju inte bara göra 1 miljon kängor och ha dem på lager,
för de måste ju omsättas
mm. Och det här är ju bara en kast dåligt upphandling som är i och för sig vanligt inom försvarsmakten, att man är ganska dåliga på att upphandla
en känga till upphandlarna.
Men sen därutöver så är det ju någon märklig ordning i Sverige att du kan överklaga kritisk krigsmateriell, upphandlingar av kritisk krigsmateriell i Sverige, vilket och sen så läggs det liksom i samma hög som resterande ärenden på förvaltningsrätterna. Så de här processerna drar enormt ut på tiden. Vi måste liksom, det är inte fredstid längre. Det är kanske inte krigstid helt heller i Sverige, men det är inte fredstid helt heller. Det är dags för Sverige att skärpa sig på det här området.
Gång på gång säger ÖB Mikael Budén i olika intervjuer att vi måste korta beslutsprocesser, vi måste vara mindre så att säga, administrativt tunga, och det gäller säkert både FMVs upphandlingar av kängor eller miljöprövning av nya skjutfält och så. Men jag tycker det här blir som, jag håller med Väsen, det blir som genant. Vi kunde också läsa i veckan i Svenska Dagbladet att Peyman Kia, som döms till livstid för spioneri, han får behålla de 1,2 miljoner kronor som han har fått av den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Därför att av formella skäl så kunde inte åklagaren begära de återverkade. Och det man kunde äska tillbaka var 600 000 kronor. Men det svenska rättssystemet fungerar så att han är dömd till livstid för spioneri. Och vi vet att han har fått, och han har erkänt, 1,2 miljoner kronor, och han får behålla pengarna. Det framstår ju, tycker jag,
som...
naivt. för att uttrycka sig lite diplomatiskt.
Extremt naivt.
Och så har vi fått en nyhet från Tyskland. Det är väl någonting som det också är lite svårt att känna sig lugn om, från Ekot.
Pingstkyrkan ser nu över säkerheten efter gripandet av två män i Tyskland som misstänks planerat ett attentat mot en kyrka i Sverige. Koranbränningarna som skyddats av svensk polis uppges ligga bakom planeringen.
De här två gripna bröderna som är från Syrien har alltså gripits av tysk polis som också har funnit komponenter som kan användas för att tillverka sprängladdningar. Och enligt den tyska åklagaren så tycks de här planerna ha att göra med en eller flera koranbränningar som skedde i Sverige tidigare i år. Hur ser ni på det här, Hanif?
Det här är ju återigen den här kollektiva kränktheten som existerar inom ganska breda lager av muslimska utövare som såklart, det finns extremister inom alla religioner, men vi får fråga oss, vi måste faktiskt ha en seriös diskussion i det här landet. Varför är det så extremt överrepresentativt med så extremt kränkta människor inom den muslimska minoriteten? Tittar vi på, ja, men både från kravallerna till det planerade terrordådet, så var det alltså i små hålor som Skäggetorp. Så utan någon spontan planering, utan någon större organisering, så dyker det upp hundratals människor redo att kravalla och för sin religions skull.
Men du,
det är ju ganska märkligt.
Men just det här fallet nu då, den här tyska utredningen, den är inte specifik här om vilken kyrka eller vilket samfund som skulle kunna bli föremål för attentat. Men Pingstkyrkan har alltså, som ni hörde, bestämt sig för att se över säkerheten brett. Om nu de här bröderna som alltså fanns i Tyskland, om de blir upprörda när de hör talas om koranbränningar i Sverige som har polisskydd, är det naturligt att de väsna, att de vill hämnas genom att spränga en kyrkobyggnad?
Ja, för dem verkar ju vara helt logiskt såklart och förnuftigt på alla sätt och vis. Och ni kränker oss och vi kränker er tillbaka.
Eller är deras uppfattning då att Sverige är ett land, ett kristet land, även politiskt och juridiskt och på alla sätt och vis då? Eller vilken...
Alltså det är svårt att veta exakt hur de tänker, men det jag tänkte när jag hörde...
För annars skulle man tycka att en politisk byggnad vore mer naturligt som mål om man ogillar beslut som är fattade i...
Ja, fast det är ju religionen som är kränkt. Så att jag tror också att det handlar om att vår religion är kränkt, vår heliga skrift är kränkt, då ska vi kränka er religion. Sen har de kanske ingen koll på att vi inte är så superreligiösa här på samma sätt. Men det är klart att det är. Och jag tänkte också att det har ju varit väldigt mycket skriverier också om polisen som har gått emot domstolsbeslut om att tillåta koranbränningar, så har de inte gjort det för att de har gått på sina egna initiativ här. Och det polisen har sagt är ju att vi vill inte låta människor bränna koranen därför att det kommer att leda till hot. Och det här visar ju faktiskt att de har rätt. Och det kommer förmodligen bli fler sådana här fall. Jag tror absolut inte det här är vare sig det första eller sista.
Thomas, din reaktion?
Jag tycker ändå att det är upprörande, om jag får ta vid väsna här, att polisen trotsar demonstrationsfriheten och yttrandefrihetsgrundlagen och motverkar liksom intentionerna i den åsiktsyttringen genom att förhala tillstånd för demonstrationer och koranbränningar.
Även om det leder till sådana här attentatsplaner,
ja,
alltså, som är
avslöjda. Men gällande det kan jag generellt känna att säkerheten kring, så att säga, religiösa byggnader i Sverige upplever jag som svagare. Vandrar man runt till exempel i Europa och går förbi en synagoga, då står det ju polis och ibland militär där. I Sverige får vi läsa hur den judiska församlingen i Malmö till exempel får betala för skyddet själva. Så att vi har liksom en låg, tror jag, säkerhetsmedvetande. Och när det gäller kränkthet, då är det ju liksom en sjuka som går bredare än religionen. Vi har ju liksom elever på universitet som är kränkta för att lärare redovisar historiska fakta.
Men jag tror inte de sätter eld på lärarens bilar. Och
nej, men det pågår ett kulturkrig, det pågår ett religionskrig i någon mening. Och det är väldigt många människor som känner sig manade att ta till våld eller anmälningar och aktioner på olika sätt för att man upplever sig kränkt.
Kan man hoppas att det här är en enstaka sak, att det är ett europeiskt land ganska långt härifrån så smids det sådana här planer, folk som tänker åka till Sverige? Eller?
Nej, alltså, det är inte som att vår existens i sig har ju räckt för att planera terrordåd mot oss. Alltså, vi ska aldrig tro att det går att komma ifrån de här människornas vilja att skada oss baserat på hur vi beter oss. Deras fokus kanske riktas om, baserat på dagsaktuella händelser. Men det är ju inte så att de behöver något så här, men om vi bara förbjöd koraner att brännas, om vi bara förbjöd det här och till slut bara om inte gjorde allt det vi anser vara värdefullt i ett fritt, liberalt, demokratiskt samhälle, att de då skulle sluta hata oss. Det tror jag absolut inte. Den här appeasement politics brukar man ju kalla det, att vi ska liksom gå dem till mötes för att de ska sluta hata oss. Det funkar inte.
Nej, det tror inte jag heller. Vi får inte glömma att vi har att göra med fanatiker. Det här är ju inga lite lagom troende människor. Alltså, oavsett vilken religion man pratar om, det är ju fanatikerna som är de farliga. Och ni minns ju alla hur det var. När vi såg på nyheterna runt om i världen såg människor och brände svenska flaggan och skrek saker om hur fruktansvärt det här landet var. Och att uppmanade i princip att man skulle göra någonting mot Sverige och mot svenskarna, eftersom vi förnedrade Koranen och islam.
Men precis, problemet är ju liksom lika allvarligt om det är Boko Haram, ja, eller om det är judiska bosättare som använder våld och använder religionen som liksom... Och logiska argument kommer ju inte att förklara vad det här problemet består på, för att ingen logiskt tänkande människa bestämmer sig för att spränga en pingstkyrka.
Nej.
Nu till veckans hetaste inrikespolitiska debatt, utan konkurrens.
Nu är det hunger det talas om i diskussionen. Man har inte råd att sätta mat på bordet.
Det blir ett sätt att avpolitisera en politisk fråga, friskriva politikerna från ansvar.
Och varför är de hungriga då, om de vet att havregryn är bra på morgonen innan man går till skolan?
De är hungriga därför att de här familjerna har inte mat, de har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar.
De har pengar till havre.
Det finns gott om familjer som har minus på kontot efter att räkningarna har betalats. Tror inte du på det?
Men svälter de då?
Från SVT Aktuellt i måndags. Aftonbladets kulturredaktör Erik Rosén ansåg att Lena Andersson var helt fel ute när hon avpolitiserar frågan om att kunna ställa mat på bordet till svenska hushåll. Själv tyckte hon att det är en ohederlig retorik, och den kunde ju höras i partiledardebatten nyligen också. Ensamstående föräldrar som inte kan ställa mat på bordet, sa Märta Stenevi. Och Socialdemokraterna brukar ju precisera det här, att föräldrarna kan inte ställa näringsriktig mat på bordet. Panelen, har alla förstått vad Lena Andersson menar?
Ja.
Ja.
Ja, så. Ja. Berätta det så att det inte är någon tvekan där vid lag.
När jag läste den texten så var det ju kritik mot politikers slarviga användande av hunger och svält. Det handlade ju inte om någon uppläxning av fattiga på något sätt, utan det handlade om Magdalena Anderssons slarviga användning av det här begreppet. Det var så jag läste det i alla fall. Men diskussionen har ju snabbt gått vidare till att handla om att det här handlar om någon form av fattigdomsfrakt. Men jag tror det är väldigt viktigt att hålla de här begreppen isär, för att om vissa föräldrar har svårt att prioritera i utgifter, har svårt att tillaga näringsriktig kost och svårt att inhandla sånt, då är kanske inte lösningen bara att slänga några tusenlappar i bidrag till. Utan det är kanske något annat som är lösningen då.
Jag spritter hela kroppen. Jag skulle kunna säga 1000 olika saker. Jag kan börja med att haka på det du sa, Hanif. Jag tyckte också att när jag läste den här texten, jag läser alltid Lena Andersson, tycker hon är helt fantastisk. Och även om man inte alltid håller med henne, så får hon i alla fall mig att tänka. När jag läste den här texten så fick hon mig att tänka ovanligt lite. Jag tyckte den var väldigt enkel. Därför var det obegripligt att inte människor förstod den, eller att de valde att missförstå den. Därför det här var precis som du sa, det var en text som handlade om den oschysst retorik, överdriven retorik från politikens håll och framförallt från Socialdemokraterna. Så om något så var det väl någon slags sossehatstext mer än något annat, än att liksom att hata fattiga. Och jag blev faktiskt, jag visste att det skulle bli rabalder, för det förstod man på en gång när det stora choket i mitten av texten gick in på de här detaljerna och gröten och näring och inte näring och allt vad det var. Och vad det skulle kosta 70 öre per portion.
Hon var väldigt konkret, kan man säga.
Väldigt konkret, och det var nog hennes misstag att hon var så konkret. För då var det ju det som alla började haka upp sig på. Och det som jag var mest chockad över, det var att Sverige visade sig ha en massa ohederliga intellektuella människor, eller så kallade debattörer, ledarskribenter, allmänna tyckare som sågade henne på det här sättet. Och det kom personangrepp istället för sakangrepp. Det var ingen diskussion överhuvudtaget. Och jag tycker att det var synd att Lena Andersson inte själv backade till vad hon egentligen ville säga. För fokus hamnar helt fel.
Hon skrev till exempel så här: det finns inte en vuxen i Sverige som inte har råd med ris, mjöl, jäst, potatis, baljväxter, lök, havre, couscous och utöver det ett äpple om dagen. Är det, så att säga, är det korrekt i sak?
Ja.
Ja.
Thomas Mattsson.
Ja, i den meningen att man har ekonomiska resurser och kan säkert prioritera de här väldigt billiga livsmedlen. Nu tror inte jag att vi vill att de barn som lever under de förhållandena i de familjer svåra socioekonomiska förutsättningar ska äta den här maten varje dag och hur länge som helst. Men det bör ändå finnas möjlighet att inte svälta. Men problemet är väl att många familjer som saknar ekonomiska resurser, några av dem kanske också saknar resurser att så att säga orka göra den här prioriteringen. Det är ju välkänt att om man har lite pengar så köper man dyrare mat och skräpmat och allting som inte är så näringsriktigt. Så det är klart att jag är inte alldeles säker på att alla föräldrar skulle kunna tillaga den här maten. Jag hade en sån här hemkunskapsläran hos vissa föräldrar och i de grupper som kanske är mest i behov av detta är jag inte helt säker på att den är tillräckligt hög. Så att det är inte bara fråga om ekonomiska resurser, det är också liksom fråga om att kunna prioritera och göra de här valen som man behöver göra.
Så ser det ut. Alltså i Rinkeby exempelvis är barnfettman extremt överrepresenterat jämfört med andra. Man hittar alltså barn med extrem fetma redan i spädbarnsålder, vilket jag trodde var omöjligt. De ska ju vara runda, känner jag. Men det har gått så långt att Stockholms läns landsting har alltså särskilda matinformatörer i BVC som följer med föräldrarna, där det är 100% i tolkbehov. Följer med föräldrarna och lär dem hur man handlar mat. Och det ger väldigt goda effekter.
Väldigt bra.
Och här ser man ju... Och då blir ju frågan så här att säga, är högre bidrag lösningen på det här? Nej, det är det inte. Men det finns en annan sak som är viktig och det är att ha med sig historiken. Nämligen varje gång Socialdemokraterna hamnar i opposition så börjar de prata om barnfattigdom. Och varje gång de kommer ut ur opposition så slutar de prata om barnfattigdom. Det här, orsaken till varför det är så högt tonläge är för att det här är deras favoritkampanj. Objekt. Det var Mona Sahlin gjorde det, Håkan Juholt gjorde det, Stefan Löfven gjorde det när han blev liksom, innan han blev statsminister och nu är Magdalena Andersson i opposition och då vill hon också göra det.
Och vi hörde borgerliga röster under valrörelsen som också pratade om den här problematiken, så att den, alltså politiker som drar till med barnfattigdomsargumentet med lite olika variationer finns ju på hela den
kurrande magar och sånt.
Ja, den politiska skalan har vi ju.
Hanif Bali, du har fortsatt twittra. Eller hur? Läser ni Hanifs Twitter?
Ja.
Om det här skrev han så här nämligen för nästan en vecka sedan. Fimpa dina mentolsig och mata din unge.
det är ju hårdare, men att det är ju verkligen...
Vad säger du om det, Vesna?
Ja, det var ju lite... Jag vet inte vad det var. Roligt eller inte. Det är klart att det var tillspetsat och utan att recensera den tweeten så tänkte jag ändå att det finns ju saker i den här texten. Bland annat det som ni precis har pratat om som är på riktigt. Det finns barn i Sverige som inte lever ett liv som barn borde leva på en massa olika sätt. Men då ska vi prata om det på ett helt annat sätt än vad den här debatten har gjort. Och det har i alla tider funnits föräldrar, vuxna, som inte har varit kapabla att ta hand om sina barn. De kan ha varit alkoholister, de kan ha varit psykiskt sjuka, de kan ha varit deprimerade, precis vad som helst. Men, och då är det något annat också. Och jag tänker bara backa igen, för att en bit i det här som hon är inne på, som har plockats upp av alla Lena Anderssons hatare då, eller kritiker, det är ju att det på något sätt skulle vara fult eller dåligt att försöka ta eget ansvar, tycker jag att det här handlar, vilket för mig också blir helt bizarrt. Det har kommit en massa texter som har beskrivit skribenters egna fattiga, trasiga barndom, du vet min sann inte, hit och dit. Och för det första spelar det ingen roll hur man har haft det, man kan ändå förstå saker och ting. Och då kommer jag falla i den här fällan själv då. Jag är själv uppvuxen i en familj som inte alltid haft jättemycket pengar. Två hårt arbetande invandrarföräldrar som har... Min pappa jobbade treskift på Holmens bruk och min mamma käkade en ostmacka per dag till lunch, inget annat. Vi har aldrig svultit, för de hittade sätt, apropå Lena Anderssons retorik. Man föder sina barn, om man inte klarar av det så ber man om hjälp på något sätt. Det gällde på 70-80-talet när jag växte upp. Varför skulle det inte kunna gälla nu? Det är som att en hel bit i det här, i den här debatten helt har försvunnit, tycker jag. Handlar om faktiskt föräldransvar som
men Erik Roséns resonemang då, som vi debatterade aktuellt, han menade ju att de här kalori- och energiresonemangen från Lena Andersson är helt irrelevanta, för att det löser inte problemet. Och vad jag förstår så anser han att problemet ska lösas på den politiska nivån.
Ja, men man kan ju lösa ett problem på ett politisk nivå, men man måste ju veta den kausala orsaken till problemet för att lösa den. Den kausala orsaken till problemet är inte brist på ett skyddsnät. Alltså, nu känner jag mig som så här, the four Yorkshiremen, när man sitter och berättar hur tufft det var i uppväxt.
Det är en referens som fordrar en generation av tv-tittare som såg en tv på en vägg.
Va? Ja, exakt. Men här är ju liksom, jag växte upp i Husby så levde mina föräldrar på socialbidrag. Alltså det var inte ens att de hade ett jobb, utan de levde på existensminimum. Min pappa var heroinberoende. Mamma var nyanländ till Sverige och gick SFI. Jag var inte hungrig en enda dag. Och jag säger inte om de klarar det, klarar du. Men det.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det är vissa som inte klarar det. Problemet var inte bristen på pengar för att hålla sitt barn mätt. Problemet ligger någon annanstans då. Och då måste man ha en ärlig diskussion då, vad är orsakerna till detta?
En del kan ju tycka att det här med det här semantiska, att säg inte hunger om du menar att det är svårt att ha råd med den mat ni önskar och så vidare. Men ni verkar tycka att det är jätteviktigt att inte säga hunger om det inte är svältsområde.
Man kan säga att det är hunger. För jag tror 100% att vissa barn är hungriga för de inte får korrekt föda från sina föräldrar.
Ja. Jag tror det vittnar många om.
Det finns absolut.
Så hunger finns?
Absolut. Men orsaken är inte att vi inte har försörjningsstöd och nödbistånd, alla de här institutionerna som vi har haft i evigheter i Sverige för att just motverka detta. Problemet är inte att sitta och peka på regeringen och säga ni borde höjt bostadsbidraget mer, det är löst.
Men matpriserna har gått upp, elpriserna har gått upp och räntorna går upp, så nog har det minskat disponibel inkomst hos många.
Såklart, men det är många debattörer här som liksom placerar skribenten i ett fack och sätter ut sig själva på en höger-vänsterskala och vill liksom använda henne och frågan för att ta position i resonemangen. Men jag läser ju texten som två budskap, och det ena är naturligtvis att politikerna är slarviga med uttrycken och beskriver en verklighet som inte är helt sann. Sluta göra det. Och den andra beskrivningen är egentligen att det finns ett bristande föräldraansvarstagande. Och hon valde att skriva om föräldrar som inte ger sina barn mat, billig mat. Hon hade kunnat skrivit om de här rapporterna från veckan som har gått om hur ungdomsgäng beter sig på Liseberg och Gröna Lund. Spottar på småtjejer, tar oönskade fotografier, tränger sig i kön. Var är deras föräldrar när 14 killar tränger sig förbi en kö och sätter skräck i barnfamiljerna? Det är liksom ett bristande föräldraansvarstagande som hon, liksom, tänker jag, sätter fingret på här.
Ett bibliotek i Göteborg i stadsdelen Högsbo publicerade på sitt Instagram en bild som visade fyra böcker som man skänkte bort till allmänheten. Varsågod, ta en begagnad bok, läs den, ge bort den. Alla fyra böcker på den här bilden från biblioteket var av Lena Andersson. Sista veckan innan löning, sådär. Enhetschefen på i Göteborg, där, Grete Österberg, säger att det här var en humoristisk blinkning till den pågående samhällsdebatten. Lena Anderssons förläggare är upprörd. Vad säger ni om detta?
Ja, jag fortsätter gasta här på alla idioter rent ut sagt. Det har spårat ur totalt och det spårade ur samma dag som texten kom och nu har det snart gått en hel vecka och det fortsätter spåra ur.
Ja, nu är det veckopanelen också.
Ja, precis, sitter vi här också.
Hur långt kan det gå?
Men jag tänker väldigt mycket på gruppdynamik och liksom grupppsykologi och det här är massmobbing mot en vuxen människa. Det är vuxenmobbing och det är inte roligt på något sätt och det är också pinsamt att ett bibliotek gör på det här sättet.
Nu verkar ni väldigt enig. Jag tror inte att Hanna tycker något annat än det här, va?
Nej, jo.
Jo,
nej, men de försöker bara vara roliga.
Fast de är inte roliga. Kan
de
inte
de
bara
försöker. Nej. Man måste väl få skämta och misslyckas. Men det är också...
Du försvarar inte biblioteket.
Ja, faktiskt. Alltså,
armslängds avstånd.
Ja, men alltså...
och men sen varför ska de ge sig in i samhällsdebatten?
Därför politiker tvingar dem. Nej. Politiker säger till dem, svar på sociala medier, attrahera nya. Och sen ska de vara ute där på sociala medier. Och vad funkar där? Jo, där funkar känslor och humor. Och så försöker de och så misslyckas de. Och det är bara, då är det bara att säga, sorry, det var kast, jag ber om ursäkt. Och sen så tar man ner det. Men nu, och det är ganska, jag tyckte det var väldigt intressant att det blev väldigt många negativa reaktioner. Också vänsterut. Det här blev ju inte bara, alltså många bara, nej men här ska inte biblioteken in och hålla på. Det här är en, liksom, det här är en politisk debatt. En institution som bibliotek ska inte vara in där. Och jag köper det. Och jag tyckte det var intressant just för att för 10 år sedan tror jag de hade klarat av det här skämtet. Då hade nog inte så många brytt sig.
Fast i sammanhanget, apropå massmobbing här. När alla ska göra någonting. Alla tar upp en sten och gör sig redo att kasta den.
Ja, jag håller... Ja, men okej. Du övertygade mig.
Alltså, det finns ju röster som kommer till hennes försvar. Och jag tror ju att Lena Andersson är ju en skribent. Hon vet ju vad hon gör när hon skriver den här texten. Hon skriver...
Hon var förbluffad av reaktionerna, har hon sagt.
Jag tror inte det.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror hon är ju en van debattör, en god stilist. En ja, men jag tänker...
Det är hon, de där sakerna. Men du underskattar... Låt mig berätta ur egen erfarenhet att du överskattar vissa debattörer som hamnar i hetluftens förmåga att förutspå att de kommer hamna i hetluften av det de skriver. Det har personligen hänt mig att jag har skrivit saker som är bara, det här är supertort, ingen kommer bry sig om det här. Jag har sagt att Carl Bildt har fel och sen tar det hus i helvete. Alltså det är inte nödvändigtvis att man alltid förutspår vad som blir stort.
Nej, utkomsten av det här, jag tror ändå att det är svårare för en politiker att stå i Agenda på söndag kväll och säga att barn är hungriga och att den enda lösningen är att öka försörjningsstödet eller ge tillfälliga barnbidrag. Så att ribban för den så att säga, slarviga, lite skamlösa politiska retoriken har ju höjts och då har den uppnått ett syfte.
Ja, verkligen. Mm.
Lena Anderssons förläggare som heter Jonas Axelsson, han har inte skrätt orden. Och det är huvudlös, hänsynslös aktivism, tycker han. Och så säger han så här att förstår man inte att det är tjänstefel att utradera en författare, han beskriver på det viset, då har man knappast, som bibliotekarie, då har man knappast rätt att uppröras över att till exempel Amanda Gormans, ni vet, den unga poeten som talade på Joe Bidens installation, att hennes dikt The Hill We Climb, som ju handlar om Kapitolium och sånt där, gallras bort på Floridas bibliotek. Det låter ju som... Är det på den nivån?
Nej, det är inte. Det är lite överdriven.
De har ju kvar hennes böcker. Det är ju bara att de gör ju en naturlig utgallring av böcker som det är. Och nu har de valt att plocka ut 4 av hennes böcker för att försöka rida på en våg som går genom sociala medier.
Men tesen är att det skulle vara hate speech, eller hur? Det är det som är skälet.
Alltså, med Lena Andersson tror jag absolut inte att det var någon form.
Nej, men Gorman är ju det Gorman, som de säger att det är.
Det säger de. Ja.
Nästa höst är det presidentval igen i USA. Tiden går fort. Vem blir republikanernas kandidat om det inte blir Donald Trump? Sveriges Radios korrespondent i San Francisco, Roger Wilson, rapporterade.
Floridas guvernör Ron DeSantis har nu officiellt gett sig in i kampen om att bli republikanernas presidentkandidat och ses som det största hotet mot den förre presidenten Donald Trump i det republikanska primärvalet. Det var till en början förvirrade röster som kom och gick, servrar som kraschade och problem för lyssnare att ansluta till sändningen när Ron DeSantis skulle presentera sin presidentvalskandidatur i en livesändning på Twitter.
Ja, tekniskt schabbel eller i alla fall överbelastad Twitter-teknik när Twitters ägare Elon Musk skulle samtalsintervjua guvernören i Florida, Ron DeSantis. Thomas, var det här ett fiasko som kommer att förfölja DeSantis?
Dålig start då för mediebolagen i USA. Först CNNs town hall med Donald Trump som alla, inklusive CNN-programledare, skällde ut efteråt. Och sen Elon Musk och Twitter och Ron DeSantis. Ron DeSantis är ju faktiskt en symbol för det kulturkrig vi pratade om alldeles nyss. Han är ju en av de politiker som liksom uppmanar föräldrar att uppmärksamma så kallade olämpliga böcker på skolbibliotek. Och där det faktiskt nu är olagligt om man jobbar som lärare eller bibliotekarie i skolan att inte sortera bort vissa böcker. Så att här går liksom cirklarna ihop.
Man kan få fängelsestraff till och med.
Ja, det är otroligt upprörande att en sån person ska bli den fria lärarens ledare potentiellt.
I april sa han att han inte kandiderade. Nu gör han alltså det. Hanif, vad säger du om DeSantis start här?
Nej, men jag hoppas på DeSantis. Jag tycker han har gjort ett väldigt bra jobb med Florida. Även om man tittar man även på de resultat som finns i övrigt. Det är en väldigt välfungerande delstat jämfört med Kalifornien och andra delar. Så
är du team DeSantis?
Ja, absolut är jag team DeSantis. Och jag tror också Donald Trump kommer få det svårt mot DeSantis. Det märker man redan nu i de tongångarna. Han har ju fått total panik mot DeSantis kandidatur. Och hans tre senaste inlägg på sociala medier, olika plattformar, är bara olika former av DeSantis bashing. Och även om det var populärt första gången han kandiderade så upplever väldigt många inom den amerikanska så att säga aktivisthögern som är ute och kulturkriga att DeSantis är en av våra också. Här vill vi ha god ton.
Men när du säger att du hoppas på honom,
ja,
utveckla det. Det är en person som tar strid mot Walt Disney-företagen för att de tar en position i en HBTQ-fråga och då vill han dra in deras möjligheter att bedriva verksamhet.
De har en Walt Disney-bolagen har en extrem skattelättnad i Florida och de tog strid, det var ju inte så att Disney tog strid i HBTQ-frågor utan det var som funkade, vad som var att i Florida började, amerikaner gillar ju att överdriva och den så att säga mångfald,
till skillnad från alla som
men mångfald och inkluderingstanken gick ju liksom lite kanske för långt i amerikanska skolor då man började liksom pusha barn till olika former av queer-teorier redan i med lågstadiet. Och då var det många föräldrar i, det här var ju liksom en grassroots movement, att många föräldrar i skolbord började ta konflikt om det här. Och då valde Disney att gå i politisk polemik. Ja, det är ju liksom att han tog då gräsrotsrörelsens parti och inte megabolaget Disney är ju snarare kanske nytt för en republikan. Men jag tycker för den amerikanska väljaren så tror jag att i valet mellan Walt Disney liksom Incorporated och mammor i olika former av school board som inte tycker att det är lämpligt att undervisa ja, men folk som går i tvåan och trean om olika former av avancerade liksom, sexpositioner i, under skoltid.
Men det var ju inte bara.
Nej, det var ju inte bara det. Men det vi ser är ju runt om att olika former av väldigt avancerade queer-teoretiska resonemang försöker göras mainstream via undervisningarna. Och föräldrar tycker inte att det är okej.
Jag låter det på, han är som om det är en mittenpolitiker ungefär som håller på.
DeSantis är en mittenpolitiker i relation till Donald Trump.
Ja, jag vet inte om han är mittenpolitiker direkt. De är väl ganska lika på många sätt. Och DeSantis är väl kanske mer effektiv i det han har velat göra. Och när jag blev lite orolig när du sa att han har gjort ett bra jobb i Florida. Vad han har gjort? Han har i princip infört totalt abortförbud. Man tillåter abort nu från upp till sjätte veckan. Det är ganska många kvinnor som inte ens förstår så tidigt att de är gravida. Om man inte har blivit våldtagen, blivit utsatt för incest, då måste du ha fixat ett intyg på det. Vem vet från vem då?
Jag tror om vi ska döma amerikanska republikaner baserat på deras position i abortfrågan,
nej, men det är inte
då
bara
finns
den.
Det inte många republikaner kvar.
Det är inte bara den. Det finns flera andra grejer som han har varit jätteskicklig i Florida. Det har ju blivit liksom skyltfönstret utåt. Titta här vad jag klarade av att göra. Mm. Det är, apropå skolan då, och det var ju ett väldigt extremt exempel du tog, men apropå Amanda Gorman som du nämnde för Staffan, det är ju skrämmande vilken makt enskilda föräldrar, mer eller mindre galna, som faktiskt kan gå in och säga, men den där boken, den där dikten, den där textraden, den innehåller hat.
Det var det här den jag syftade på när jag pratade om kulturkriget i
precis,
början.
Jag förstod, det var jättebra att
den här kränktheten som man kan uppenbarligen då känna, men som då ges ett utlopp och dessutom en bekräftelse i att i det här fallet då jag säger mittenpolitiker, säger du om Ron DeSantis. Jag säger nog ändå en ganska extrem företrädare för en högerpolitik.
Att han
kan ge dem det mandatet. Så att skolor, utbildade lärare och bibliotekarier rensar i öppna bibliotek och ändrar sina studieplaner. Är det rimligt att man ger föräldrar den inflytandet över utbildningsväsendet? Jag är inte säker på det.
Han har utnämnt sig själv till woke-kulturens främsta fiende. Han talar om woke-viruset. Och när woke dör så ska det börja i Florida. Vesna, vad säger du om det?
Nej, men det är precis som jag har sagt egentligen. Jag tycker det är skrämmande retorik, och jag tycker att det är oroväckande att så pass många saker som han har velat få igenom har han lyckats få igenom. Och som jag förstod det så har han också lite väntat med att gå ut med sin presidentkandidatur innan han har kunnat visa att hitta vad jag klarar av att göra i Florida. Jag kommer klara av att göra väldigt mycket liknande saker i hela det här landet. Och det är ju de här sakerna som jag nämnt nu, det är ju bara ett fåtal saker. Det ska tydligen vara mycket lättare att utdöma dödsstraff mot vad det har varit tidigare. Jag tror att det var så att 12, man är väl 12 i en jury. Alla skulle vara för detta. Nu krävs det bara 8 stycken. Så att på en rad punkter har han gått till att bli, extremist nästan.
Det här är ju en väldigt svensk, så att säga, perspektiv på det hela, för att tittar man på alla presidenter som vi, republikanska presidenter som vi ser tillbaka på, bara, men jag önskar vi hade en sån kandidat, om det var Ronald Reagan eller George, till och med George, både den äldre och den yngre, alla de som var, tänk om vi hade dem nu, eller för den delen de som inte blev valda.
Mitt Romney.
Mitt Romney för den delen, eller innan det, John McCain. Jag kommer ihåg hur John McCain utmålades som någon form av galen extremist, och titta vad de tycker i abortfrågan, och titta vad de tycker hit och dit. Vi hade väl önskat att vi hade John McCain istället för Donald Trump exempelvis.
Men det som ju skiljer Donald Trump från de republikanska presidentvalskandidater som inte blev valda är ju att efter Ronald Reagan så har det väl varit så att för att bli vald, för att vinna primärval, för att bli kandidaten, så har du i högre grad efter Tea Party-rörelsen och efter Trump-rörelsen tvingats att bli mer extrem i din retorik. Men sen har vi då, när man har mognat och när man har gått vidare, så har ju både John McCain och Mitt Romney och de här lite mer, ska vi säga, moderata republikanerna nyanserats sig. Men Donald Trump visade ju att det vi trodde innan Trump blev vald var att han kommer lugna ner sig i Vita huset. Då finns det en struktur, ett parti, tjänstemän och som kommer lugna ner honom. Så var det ju inte. Och nu bärs då sådana som Ron DeSantis fram, som har gjort tv-reklam till stöd för Donald Trump tidigare, fram av samma magarörelse. Och då är man ju ändå lite orolig för att han är en yngre version med samma extrema hållning.
Och kanske lite mer slipad.
Men man ser ju, det är ju bara att titta på styrelsen av Florida. Alltså, så i den mån så av de republikanska guvernörer som finns så är han ju inte extrem på något sätt i sina åsikter. Däremot är han väldigt effektiv. Han är framgångsrik. Och det är väl kanske det som då, det vet jag inte om det är till hans last. Jag tycker Donald Trump har ett väldigt tufft utgångsläge. Ett, hans fiende är inte så, uppfattas inte vara så etablissemangskramande av hans kärnväljare. Och därutöver så har han problemet att han har redan förlorat mot Biden en gång. Så han, förutom att han, liksom, han ska göra det här,
nästan
att han ska övertyga folk att rösta på honom. Sen ska han övertyga folk som har förlorat, han har förlorat förtroende hos, att återigen komma tillbaka till honom. Vilket såklart kommer vara väldigt svårt.
Jag undrar en sak här. Numera är ju Elon Musk anhängare av republikanerna, det har jag förstått. Men jag har ändå lite svårt att förstå att han liksom, Musk doppar sina egna fingrar i den här brännheta inrikespolitiska syltburken, ursäkta metaforexplosionen. Är det smart av Musk det här?
Jag tror inte vi kan förklara Elon Musks beteende från de kriterierna. Efter Sveriges Radios framgång med USA-podden så lanserar vi nu kvartals Florida-podd. Där vi liksom går ner i utbildningssystemet, vi kollar näringspolitiken, vi är tillbaka
Florida?
På de gamla.
Ja, vill ni göra en Florida-special så dyker jag upp.
Donald Trump har liknat Ron DeSantis vid en köttbulle. Är det harmlöst eller är det tecken på en urspårad politisk retorik?
Det är väldigt milt formulerat.
Jag skulle säga
för att vara Donald
det.
Trump. Det är snarare en ganska konservativ, försiktig, analytisk hållning för att vara Trump.
Men det är ju väldigt spännande att titta på till exempel stomp speeches som Donald Trump har, de här stora samlingarna han har. Och det var ju, i ett ögonblick så höll han ju ett, då, en sådan där han började med att liksom basha för mjuka konservativa som han tyckte. Och när han börjar basha DeSantis så börjar hans publik som alltså köpt biljetter till hans evenemang med hans liksom namn på sina t-shirts och mössor bua åt honom. Så jag tror han är han sitter ju väldigt jobbigt till, men han kanske klarar av det här. Han har kanske mycket mer star power än vad DeSantis och vinner på det.
Ja, om ni får höra reklam i början och i mitten av den här podden så är ni sannolikt inte prenumerant på Kvartal Total. Eller så har ni inte loggat in på rätt sätt. Och då blir det kortare poddlyssning, det vet ni väl. Om ni vill höra hela veckopanelen så gör slag i saken. Just nu och bara ett par dygn framåt så är det ett fantastiskt erbjudande förresten. Kolla på vår hemsida. Här analyserar och kommenterar vi veckan som har gått efter bästa förmåga, och nu är vi inne på finalen här, nämligen veckans person eller veckans ord. Hanif Bali, Thomas Mattsson och Vesna Prekopic är panelen. Kom igen.
Då säger jag barnsoldater. Detta vidriga ord som vi nu ser att vi har i Sverige. Jag tycker att på sistone så har vi ju överrösts av rapporteringar av att 14, 15, 16-åringar får vapen i sina händer, uppmanas att peppra sönder lägenhetsdörrar oavsett om det är någon där innanför eller inte, helt urskiljningslöst, och de gör det. Vissa gör det för att de måste och andra gör det för att de vill, förmodligen. Vilket fall som helst så används de som barnsoldater, och det är helt otroligt att vi har det så i Sverige.
Veckans ord, barnsoldater. Hanif?
Jag skulle vilja utnämna veckans person till faktiskt Jonathan Kärre, som är apropå Gröna Lund, som är bulletinjournalist, och efter nyheten om att rekordmånga årskort hade klippts i Liseberg så skrev han en tråd om sin upplevelse av hur personalen hanterade stökiga ungdomar som tog fart och blev en ganska lång och stor diskussion. Och den här har ju varit en återkommande tema som Sverige håller på att förändras med, nämligen att man har allt större och större problem med antisociala beteenden hos unga personer från förorter och med invandrarbakgrund. Och det påverkar, så att säga, kryper närmare och närmare medelklassen. Det har ju blivit så oskrivna koder och lagar i vilka tider man kan åka till badhuset exempelvis för att undvika stök. Det här med väktare har ju exploderat, att man har ordningsvakter i välfärdsverksamhet som tidigare aldrig behövde ha det. Och det är ju en del av, så att säga, de förändringarna, demografiska förändringarna Sverige har gått igenom.
Kommer den här debatten att fortsätta? Efter?
Det tror jag absolut. Det kommer inte vara slut på sådana exempel. Alltså, allt från den här pappan som blev nerslagen för att han konfronterade ungdomar i det här badhuset till nu i Grönlund, Liseberg, och i takt med att det blir ju stökigare på somrarna också, så kommer den här diskussionen, tror jag, fortsätta. Och vi ser ett Sverige som faktiskt kommer dela upp sig. Man kommer ju veta vilka badhus man inte ska gå
bibliotek.
Till och sånt, och bibliotek man inte ska gå till.
Vi är redan där.
Veckans person, Jonathan Kärre, journalisten som berättade vad han och hans barn hade varit med om på Gröna Lund. Thomas?
Ja, men jag utmanar med några personer till då. Jag tänkte att när Embracer förlorade 50% av sin aktiekurs häromdagen och vdn Lars Wingefors gick ut och helt transparent i en intervju med Dagens Industri sa att han tog på sig ansvaret, berättade upp med hjärtat om vilka fel han hade gjort. Då var det bara några dagar efter att spelbolaget Kindred hade bytt ut både vd och finanschef och kommunikationschef, och då gick den grundaren, ordförande i den valberedningen, nämligen Anders Ström, ut och var otroligt transparent på ett sätt som man inte riktigt är van vid faktiskt när det kommer negativa besked. Det tyckte jag var lite positivt. Men jag sätter min veckans person till Carolina Dybeck, som kanske inte är jättekänd, men hon är finanschef för General Electric. Det är ett av världens största bolag. Och hon pekas ut, och det vet inte jag om det är sant, men hon pekas i alla fall ut i olika diskussioner som eventuellt ny vd för Ericsson. Och Ericsson har aldrig haft en kvinna som vd förut. Det tycker jag är lite spännande.
Carolina Dybeck.
Carolina Dybeck Happe.
Tack för det. Med panelen alltså, Thomas Mattsson, Vesna Prekopic och Hanif Bali. Tack för idag.
Tack så mycket.
Och tips om annat som vi har från Mediehuset. Fredagsintervjun med Jeanette Gustavs dotter, som ju var ett oväntat val till posten som kulturminister i Magdalena Anderssons första regering. Positiva reaktioner inledningsvis, men nästan från första dagen fick hon det hett om öronen efter uttalanden om gangsterrap och brottslighet inom idrotten. Och efter en lång intervju sen där hon framställdes som en visionslös floskelmaskin. Hur svårt är det för en outsider helt utan politisk förankring att ta plats på kulturdepartementet? Lyssna på fredagsintervjun. Idag är det många som spekulerar om hur AI kommer att förändra samhället. Men vad sa vi för 30 år sedan när IT var ungt? Artikel av Henrik Höjer. Så gick det till när nätet var ungt. Kulturarvets betydelse för ett samhälles motståndskraft i krig blir tydligt under en resa i Ukraina för museitjänstemännen Helene Rånlund och Johanna Friis Markiewicz. Elever med svensk bakgrund presterar bäst i OECD, text av skolforskaren Gabriel Heller Salgren. Och vindkraft, en grön bubbla eller ett svart hål? Det börjar bli känt att de senaste årens vindkraftsinvesteringar inte var särskilt lönsamma. Nationalekonomen Christian Sandström med flera skriver om den låga lönsamheten i hittillsvarande vindkraftsprojekt. Därmed tack för denna gång. Hoppas helgen fortsätter i bästa möjliga stil. Ät, drick och var glad. Jag heter Staffan Dopping.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal. Det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt. Det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.